Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Du, det här programmet är ju till för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll på våra barns tillvaro.
Exakt, så är det.
Och det här avsnittet handlar ju om stress.
Ja, och barn.
Just det.
Jag tänker, vi hade ett avsnitt här om veckan där vi sa så här, det här avsnittet kommer ingen vilja lyssna på. Då handlar det om barn, eller vuxna och alkohol och dess påverkan på barn. Jag tänker att det här skulle kunna vara avsnitt nummer två som man faktiskt kanske inte vill lyssna på. Just eller det. Som man inte vill höra. Liksom. Mm. Jag kan själv känna lite så här, nej men jag kanske bara går. Så kan du podda klart där Fredrik och så kan du berätta för mig sen bara.
Men tänker du då att, det är, att man inte gärna vill höra om sin egen stress och hur den påverkar mina barn?
Verkligen. Okay. Verkligen, inte som att vår gäst här har något hemskt att säga. Nej, inte det. Utan verkligen så här, min egen vad kommer jag få för att ha upplevelser idag och hur mycket kommer jag att tänka att fan, innan den här podden är slut.
Ja just det, jag tänker lite likadant.
Eller hur? Vi får helt enkelt hålla oss i varann
och jag är lite osäker på om jag verkligen vill höra allting som hon tänker berätta för oss.
Exakt, så vi får hålla för öronen så här emellanåt. Vår gäst är Ylva Elneby. Du är författare, förskollärare och tal- och specialpedagog.
Ja, det stämmer.
Du har skrivit en bok om barn och stress.
Ja.
Och du är ute och föreläser och pratar om den en hel del.
Många, många år har jag varit ute och pratat om det.
Och jag får börja så här. Om man jobbar med frågan stress, blir man automatiskt mindre stressfull som person?
Man blir mer uppmärksam på sig själv också faktiskt.
Just det, och för att det svaret gör ju mig väldigt lugn inför min oro innan programmet.
Ja, men du kan vara lugn.
Så att ju mer jag lär mig, tänker jag,
just det.
Om det här och medveten, så, så kommer jag också förändra mitt beteende, kanske.
Ja, men det tror jag. Jag tror att lära sig om stress i förhållande till barn, det kan göra att man blir mindre stressad i förhållande till frågan. Därför att då behöver man inte oroa sig i onödan.
Nej.
Och man kan coola ner lite grann.
Mm. Just det.
Just det. Om vi börjar med kanske den mest basic-artade frågan. Så börjar rätt ände. Vad menar vi med stress?
Alltså det är en rätt komplicerad fråga. För det jag tror vi menar, det är när vi tappar lite kontrollen. När vi inte hinner med. Mm. Det är för oss vuxna mycket kopplat till tid. Dåligt samvete. Att vi får hjärtklappning. Att vi inte vet hur vi ska få ihop det. Vardagen. Mm. Och då är väl det man har allra störst dåligt samvete för. Det är väl om man inte hinner med sina barn. Och då blir ju det en jättetung börda kan man säga. Om då någon som jag kommer och påstår att vuxna stress faller över på barna. Plus deras egen. Mm. Då kan det ju bli övermäktigt.
Mm. Just det.
Men om jag samtidigt säger att väldigt små förändringar kan ändra väldigt mycket för barnen, då kan man bli lite lugnare.
Och du var inne på det att stress gör saker med vår kropp och våra känslor.
Absolut. Rent fysiologiskt så vet man ju vad som händer i kroppen med stresshormoner och hur det påverkar olika delar i kroppen.
Mm.
Men sen är det ju också just med känslor så att säga. Ibland brukar man ju prata om bra stress eller dålig stress.
Mm.
Och så kan det naturligtvis vara, att det är bättre att vara stressad av någonting som gör en glad än något som gör en ledsen. Men det fysiologiska i kroppen, om det blir för mycket av det där som gör en glad och upphetsad och så, då blir det samma reaktioner i de kroppsliga funktionerna, om man säger så.
Mm.
Och därför är det bra att man känner till lite grann att man har upphetsande perioder varvade med lite lugnare aktiviteter, och som föräldrarna säkert mår jättebra utav.
Mm.
Och känna att man måste inte göra någonting varenda dag.
Nej.
Skulle du säga att det här med stress har ökat i vårt samhälle? Har det alltid funnits, men att det är mer liksom ljuset på just nu?
Jag tror att stress, det har ju alltid funnits, men jag tror att det har sett olika ut.
Mm.
Man hade ju andra saker som bekymrade och oroade människorna förr, om man säger. Nu så tror jag då att även barn upplever tid, alltså tiden är en faktor som barn kopplar till stress. Och egentligen existerar ju inte tid för barn. Så att det är någonting som de hör och som de själva känner. Vilket naturligtvis är naturligt, eftersom man ofta måste skynda på dem.
Mm.
Till förskolan och till skolan. Och man ska iväg på olika saker. Och de har också aktiviteter utanför skolan som ska passas tider och så.
Mm.
Så att det har de ju ganska klart för sig. Att det där vill de ju inte alltid. De vill ju göra aktiviteterna, men de vill inte alltid ha så bråttom dit.
Nej, just det. En lite mer sund inställning kanske.
Ja, och sen det var en unge som sa till mig faktiskt, var väldigt klokt, när jag intervjuade barn och frågade vad man kunde göra för att det skulle bli lite mindre stressigt. Och då så sa han, man kan göra det innan man ska göra det, så blir det inte så jobbigt. Och det var ju faktiskt, ja, det var ju faktiskt väldigt klokt det här, att kunna ha lite mer tid på sig kanske.
Mm.
Man är inte så mycket tidsoptimist.
Ja, men precis. Och jag tänker då, om man ska liksom börja bena i det här, så har vi då den vuxna stressen som du har varit inne på, som ju, skulle jag säga, absolut handlar mycket om tid, och man ska hinna, och man ska jobba, och man ska liksom hämta och lämna, och man ska köpa present till barnkalas och laga mat och allt vad man ska göra. Och liksom hur, om man börjar då i vuxenperspektivet,
ja.
Hur mycket av den stressen känner barnen av? Liksom? Alltså, hur mycket påverkar vi vuxna barnen?
Alltså, det spiller över ganska rejält på dem. Därför barn läser ju av känslor. Och väldigt mycket föräldrarna förstås.
Mm.
Därför det är ju så viktigt för dem att föräldrarna mår bra. Men då kan man också säga att man måste också tänka på då att man gör saker som vuxen som är bra för en. För ibland har man ju dåligt samvete om man går iväg på egen träning kanske, eller på ett spa, eller vad man tycker att man själv kopplar av med. Men då kan man ju tänka att bara man har löst det bra för barnet medan man är och kopplar av själv, om man säger, så får barnet också till godo det som man själv har lugnat ner sig, och så som man liksom kan må lite bättre. Och
just det finns liksom en direkt korrelation egentligen. Ja. Om jag går ner i varv som vuxen, så kommer mitt barn också automatiskt att påverkas av det.
Det har ni säkert upplevt. Om ni har barn eller varit med
framförallt
barn.
När man varvar upp det. Kanske inte så mycket nedvärmningen, men uppvärmningen kan man ju känna igen.
Ja.
Att det är alltid när man är som minst sugen på att ett liksom glas mjölk ska åka över köksbordet, eller bordet som det åker över köksbordet. Liksom, och det är mjölk över hela middagen och så. Alltså jag tänker att jag tänker snarare att jag har tänkt på det uppvärmningsmässigt. Men det är klart att även när jag lugnar ner mig och tar några djupa andetag och så, så blir det ju
jag tänker att det där barn upplevde det senast här nu i helgen så här, att barn vill ju väldigt gärna då krypa upp i sängen och bara ligga och gossa. Om det nu är morgon eller om det är, man tar sig en vila på dagen eller så här. Att vara där, och de kan ju hitta på lite lekar medan man själv slappar lite grann. Men att då är ju de också i en avkopplande situation. Och det sitter kvar sen. Det här, om man talar fysiologiskt, så det här oxytocinet som man nu pratar ganska mycket om.
Vad är det för något?
Ja, det är ett lugn och rohormon brukar man säga.
Mm-hmm.
Det är nog egentligen inte ett hormon, men det fungerar så att det skapar det här lugnet och tillfredsställelsen och så.
Mm-hmm.
Och det, man ska säga, om man går från början, så i amningen så har du ju väldigt nära den här kontakten, och i all fysisk närkontakt upplever du det.
Mm-hmm. Så att vissa aktiviteter stimulerar produktion av det här ämnet
just
i kroppen.
Just det.
Man ska till exempel, har jag fått höra som ett så här tips, att man ska alltid kramas, eller kramas man mer än 20 sekunder, då kommer oxytocinet att börja produceras i kroppen. Mm. Så därför är det jätteviktigt. Det här, du får säga emot här om jag är ute på halis.
Nej då, du är ute på bra is.
Men att därför ska man liksom kramas länge. Det är hellre en lång kram än fyra korta.
Återigen blir jag helt förstummad. Att du vet sådana saker.
Jag vet asmycket om oxytocin.
Ja,
okay. Jag tror också att många kvinnor vet det för att vi typ har varit gravida och ammat och förlöst våra barn, men varit med om förlossningar på ett mer hands-on sätt än papporna. Jag kan, alltså, som ammande person, kort men ändå, så kan jag känna igen där, alltså, det är jättetydligt i amningen.
Mm. Att man bara, men, så här, det här är ett naturligt ämne som produceras i kroppen, men finns det i andra former också? Kan man liksom gå till en hälsokostaffär? Jag vill inte säga det på det sättet. Utan mer så här,
man använder väl, jag tror, nu kanske jag är ute på halis, men jag tror att man använder oxytocin ibland när man sätter igång förlossningar och så på något sätt. Att det har någonting med det också att göra. Men annars kan man tyvärr inte gå och köpa det på burk eller piller eller så. Men däremot så finns det, ja, det hade varit praktiskt. Mm. Men däremot just det här som du säger, att ge sig tid då till, när man klär på barna så kan man ju, om de kanske inte tycker om att vara fasthållna, men om de nu gör det så kan man ju passa på och ha dem i knät. De kommer ju ofta och kryper upp själva ibland och sitter en stund och sen sticker de iväg. Och så på något sätt har ju barn lite inbyggt det där att tanka. Mm. De tar för sig vad de behöver.
Just det. Men jag tänker att det också är så här symptomatiskt för vår tid att jag tänker i de banorna. Istället för att förändra beteendet så vill jag gärna ha ett kosttillskott.
Exakt.
Det låter ju bättre än piller.
Ja, det låter bättre faktiskt. Mm. Ja, det är sant. Ja, det är ju symptomatiskt i denna stressvärlden.
Ja, eller hur? Ja. Mm. Men förutom då föräldrarna som påverkar barnen, vad är det mer i vårt moderna samhälle, om vi gör någon slags retrojämförelse med förr i världen? Om det nu var bättre,
Det finns så mycket, men om man ska titta på en stor bit som barnen ändå möter när de kommer till förskolan och senare till skolan, kanske ännu mer i förskolan, jag vet inte. Det är ju alla relationer. Alltså det är arbetsamt för barn att ha för många relationer. Och det har ju diskuterats väldigt mycket då i förskolemiljö kring det här med stora barngrupper och hur många personal. Mm. Och all forskning visar att det är bättre med mindre grupper och i så fall färre personal än att öka på grupperna och öka på personal.
Just det.
För man kan ju med matematik så kan man räkna ut att det blir lika mycket om man har på det ena eller på det andra sättet. Mm. Men inte för barnet.
Nej, jag förstår.
Utan för dem blir det en väldig skillnad.
Men det är också en balansgång i diskussionen om stora och små barngrupper.
Mm. Mm.
Att det ofta handlar om stora barngrupper för personalen.
Och
kanske inte lika ofta
ja.
Om stora barngrupper som påverkar barns stress.
Nej, och det borde man prata mycket mer om. Mm. Därför där har man gjort mätningar. Och det gjorde man redan 1974 tror jag. Så det är ju faktiskt väldigt länge sedan innan man började prata så mycket om stress. Så gjorde man på Karolinska en mycket, den var väl inte jättestor den studien, men man mätte kortisol i urinen var det på den tiden. Och så det var ju ett väldigt pyssligt sätt att samla in då hos barn 3 gånger om dagen på förskolan. Men man gjorde det då i den, för att få fram någon typ av resultat. Och det visade alltså ganska stor skillnad i sån här kortisol i urinen. Om man hade 5 barn. Alltså om man hade 15 barn och 3 vuxna. Eller om man hade färre. För då hade man inte större grupper än 15 barn på 70-talet. Och då menade man att eftersom det ändå visade då sån skillnad från om man hade haft 12 barn i typ mot de här 15 barnen. Då skulle man i alla fall inte överstiga 15 barn. För det var ändå en ökning ifrån det här. Men idag vet vi att det ser annorlunda ut.
Just det. Och det är ändå den platsen som barnen är, om de nu går i förskolan, där de är längst.
Ja, Absolut.
Det är ju konstigt då, tänker jag, att den här kunskapen har funnits sedan 70-talet och knappt är begripbar för människor 2017.
Ja, och jag tycker också att det är konstigt med hur vi utformar lokalerna. Alltså, jag tänker på det du säger, om man skulle ha färre grupper liksom, eller fler grupper med färre barn, så är ju inte förskolan, är inte byggd för det. Alltså de flesta förskolorna har ett gemensamt stort kapprum. De har liksom stora, eller ja, stora är väl att ta i kanske på vissa förskolor, men det finns ändå så här gemensamhetsutrymmen. Alltså det är inte byggt för att man har olika, så här klär vi av oss våra ytterkläder, vi fem som är en grupp. Alltså det blir också där, tänker jag, både ljudvolymen och alla skor, huller och buller. Och
det finns säkert där ute sådana lösningar. Men
ja, absolut. Men så här, standard. Den generella, tänker jag, precis som skolan är ju inte heller byggd som pedagogiken har utvecklats nu. Nej. Alltså det är ingen kritik åt något håll, mer än bara ett konstaterande att så är fallet.
Liksom. Det enda vi lärde oss från 70-talet är att det verkar vara att de lokalerna fortfarande fungerar. För att det inte gör det.
Nej, precis. Och ja, det är ju till och med så att på vissa håll så gör man stormatsalar utav lekhallarna och så. Mm. Och jag fattar egentligen inte hur man kan få en sån idé. Det vet man ju själv om man sitter i en sån stor matsal bara vuxna och äter. Eller om man får sitta kring ett middagsbord där man kan konversera, så är det en enorm skillnad. Och bullret och slamret och så. Så att,
vad är det som gör att vi inte tar tillräcklig hänsyn till barns stressmiljö? Ja, det, tänker jag, på en samhällsnivå. Det är inte
på en samhällsnivå. Ja, det är verkligen en bra fråga, tycker jag. Med tanke på hur länge jag har varit då ute och tillsammans med andra naturligtvis, och man har fört de här frågorna. Och de går ju inte att säga emot. Så att det är ju oemotsagt därför att det finns forskning. Man kan bara se på hur barnen mår och hur det är. Och ändå gör man inte tillräckliga förändringar. Så det är faktiskt en jättebra fråga.
Mm. Ja, just det. Det är väl nästan definitionen på galenskap.
Ja,
det är att göra på samma sätt om och om igen och förvänta sig ett annat resultat.
Precis. Ja. Eller hoppas det går över. Jag vet inte. Ja,
precis.
Att man ska eller kunna bara vänja sig. Ja,
eller bara blunda. Ja. Och önska att det kommer ett piller snart.
Och det är allting är ju, alltså det handlar ju om pengar. Och resurser och resursfördelning och så. Så att det är väl det.
Jag tänker, om vi går tillbaka till din fråga, Fredrik. Så här, vad påverkar, liksom, vad är det som påverkar?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Verkar att barn blir stressade. Vad är det som liksom, då har vi pratat om föräldrastress och vi har pratat om då för många relationer. Har du fler så här som liksom
vara obs på? Det jag vill säga först då, innan jag börjar rabbla upp några det är ju då att barn är olika.
Ja.
Så det som stressar ett barn är inte alls säkert att det stressar ett annat.
Nej.
Och barn är olika stresståliga. Vilket är alltså, det är ingen mått på att den ena är bra och inte den andra, utan det bara är så. Vi är olika som människor. Men om man säger då vad som, alltså om jag håller mig kvar en stund i förskolemiljön, så är ju buller, har man ju upptäckt nu, är en stor stressfaktor. Att det kan man också mäta rent fysiologiskt. det här kortisolet som ökar i bullriga miljöer. Och förskolan är ofta en ljudrik miljö kan man säga. Mm. Å andra sidan är det barna som åstadkommer ljudet väldigt ofta med sin lek och så. Och då gäller det ju då att man ska ha bullerdämpande väggar och allt vad som behövs. Det finns ju så mycket idag så man skulle inte behöva ha de ljudnivåerna faktiskt.
Nej, någonstans egentligen.
Nej, utan det är ju, vad ska man säga, det är ett tekniskt ansvar kan man väl säga.
Mm.
Att det ska vara byggt på ett sånt sätt eller att man gör förändringar. Många skaffade ju för lite sen eller lite antal år sedan ett sånt här öra.
Mm.
Och då kunde ju barnen själva se, oj, nu är det för högt. Och det tyckte de ju var spännande, i alla fall till en början.
Mm.
Och då kunde man ju dämpa dem. Men det är alltså, ju större grupperna är också, desto mer stiger. Så att det
hänger på något sätt. Ja,
visst, och man kan ju inte hindra barn från att låta. För att när de leker så låter det.
Mm.
Så är det.
Just det.
Så att,
Det är bara vi försöker lära dem över tid sen när de blir äldre att de ska vara tysta. Mm.
Ja, men precis. Det är mycket som har också med känslor att göra. Hur man kan knyta an till andra människor. Hur situationen är på morgonen innan man sticker iväg hemifrån. Det kan ju färga en bra bit på dagen. Liksom. Det blir en dålig start eller en bra start. Mm. Och sen är det ju faktiskt också så att alla barn tycker inte om alla fröknar lika mycket.
Om man då tittar på de här olika miljöerna där barnen är när de är små. Och det är ju familjen och föräldrarna vi pratat om. Och så är det förskolan och förskollärarna och miljön och allt sånt där. Om man då som förälder märker att ens barn uppvisar kanske tecken eller signaler på att vara väldigt stressad.
Ska vi till och med börja där? Vad är signaler på att ett barn är stressat?
Ja, det gör vi.
Vi tar den därifrån.
Vilka signaler bör man vara observant på som förälder?
Om man säger generellt då, så ska man vara observant när man tycker att barnet börjar ändra beteende. För barn kan uttrycka stress på lite olika sätt. Det är en del barn, de agerar ut och blir liksom aggressiva eller ger sig på andra ungar och biter dem eller är väldigt lätt frustrerade.
Mm.
Medan andra barn reagerar med att bli mer inbundna och tysta och drar sig undan. Och de är ju svårare att upptäcka. Och sen uppmärksam på om barnet, om man är hemma då och som förälder och funderar över det här. Vill barnet inte gå till förskolan, alltså trilskas det? Och det kan de ju göra ändå. Mm. Men att man ändå funderar lite över varför. Om barnet är väldigt trött, sover onormalt mycket eller onormalt lite.
Mm.
Alltså antingen är spidad och har väldigt svårt att komma till ro. Eller om det är också så att man flyr lite in. För stress, det är ju lite kamp eller flykt. Och det går igen i de här sätten som barnen visar också. Mm. Ont i magen är ju klassiskt.
Mm.
Och det får man ju aldrig nonchalera. Och det måste man ju undersöka också. Att det inte är något fysiskt. Men är det inte det så kan det också vara ett tecken. För vi har ju jättemycket nervsystem i magen.
Mm.
Det talar ju om för oss innan vi ens har fattat saker själva. Så kan ju magen ha berättat att det här är inte bra. Så huvudvärk. Små barn ska ju normalt inte ha ont i huvudet, men huvudvärk är också, och det måste man också undersöka förstås. Men om allting är okej så kan man se det också som ett tecken då.
Mm. För jag tänker att de flesta föräldrar känner ju sina barn väldigt väl, om man nu liksom på något sätt kanske
absolut
generaliserar, men ändå.
Ja.
Om man då märker de här sakerna och så börjar man då titta på det här. Och, men vad kan man då, hur ska man närma sig den miljön där barnen vistas länge i på ett konstruktivt sätt?
Du menar att ta kontakt med förskolan då till exempel? Ja, det är väl bra om man ber att få ett samtal och så kan man ju säga då att vi föräldrar märker hemma att det har skett en förändring. Och var konkret. Det här och det här och det här ser vi. Ser ni något på förskolan eller har ni sett någonting som ni tror kan föranleda det här? För att barn är också väldigt känsliga för andra barn. Och det kan ju uppstå konflikter mellan barnen som de vuxna inte hinner med att se. Så. Och sen kan det vara sånt att de har sett men de har inte fäst så stor vikt vid det, därför att de har inte trott. De märker inte på barnet där. Men om föräldern signalerar, då måste man ju gemensamt försöka titta efter vad kan åstadkomma det här. Och i samband med det här skulle jag vilja säga också då, så inte det kommer bort. För det finns ju olika grader av stress, om man säger. Och amerikanerna, de vill alltid gradera saker. Så att de har gjort ett stresstest för barn också. Mm. Och det får man ta med en nypa salt. Jag har med delar av det i min bok bara. Men det står också att man ska ta det med en nypa salt. Mm. Utan jag ville bara visa på en enda sak. Och det är att om det händer dramatiska saker. Ett dödsfall eller en skilsmässa i familjen. Eller arbetslöshet kanske. Såna här stora saker som påverkar. Då förstår alla att barnet kan vara stressat, förstås.
Ja.
Och då på amerikanskt vis så får man 100 stresspoäng. Det är liksom max. Men om barnet åsamkar sig själv 12 stresspoäng för att de har ett födelsedagskalas. Då tänker man kanske inte på det. Men en del barn blir ju väldigt upphetsade när det är såna här saker. Och då finns det då väldigt mycket. Jag menar byta av förskola, ny personal. Mamma eller pappa byter jobb eller alla såna här saker som kommer in. Om man då lägger ihop olika, då kan man se att under en kort period så har det varit väldigt många små grejer. Men lägger man ihop dem, då blev det rätt många poäng.
Om man ser det så. Blir fullt. Liksom.
Ja, det blir fullt. Och då kan man tänka så här att jag behöver inte ändra på allting, för det kan man ju inte. Men man kan se, det kanske är några saker man då kan justera. Och göra lite mindre av eller lite mer av eller lugna ner eller så. Och då kan det få ganska stor och bra betydelse.
Jag tänker att det var, jag kommer inte ihåg om jag berättade det här innan i podden. Vi orkar inte kolla. Jag tar den igen.
Ja.
Den är så bra.
Det går bra.
Nej, men, jag sa nämligen upp från mitt arbete vid årsskiftet. Och det var liksom ganska odramatiskt. Alltså så här, ja, nu ska mamma inte jobba mer på ett tag. Och så visste jag inte riktigt när, så att jag skulle liksom ha några månader och bara fundera och så. Och då, jag trodde verkligen inte att det här var ett trauma för vår familj. Utan det var så här, vad skönt liksom, tänkte jag. Nu blir alla glada, nu ska inte morsan springa på mötena tiden. Och så gick det några månader och så kommer min stora tjej. Och liksom är lite så här orolig för någonting. Och så blev det någon så här incident vid middagen liksom. Hon sprang från bordet, så hon är också så här tweenie nu, 9, så det är, ja, hon springer från bordet, det är ganska vanligt hemma hos oss, eller att det smäller i en dörr och så gick jag in till henne och så sa jag så här, men vad är det liksom, vad är jobbigt för dig? Ja, och så drog hon några grejer som hon tyckte var jobbigt, och så avslutar hon liksom och säger så här, och så har du inget jobb. Och jag var så här, men det har jag ju bestämt själv.
Ja.
Alltså det är liksom, det, vi har ju, pappa och jag har pratat om det här. Det är liksom, det är ingen fara. Alltså sådär. Och det var en sån himla aha-upplevelse för mig. Att de läser så mycket som vi kanske inte ens har signalerat. Utan de hör bara, eftersom hon ändå är så pass stor. Att jag talar om att jag inte ska gå till jobbet utan jag ska göra någonting annat och sådär. Och att det skapar oro liksom. Trots att vi inte har utstrålat någon oro.
Det
vad
är
jag
klart,
tänker.
I det här samhällslivet vi lever i. Så är klart man blir orolig om folk inte har ett jobb.
Och jag tänkte väl så här. Men vi har där, inte. Exakt. Och jag tänkte så här, vi har ju inte pratat om det på något alarmistiskt sätt.
Nej.
Hemma hos oss liksom.
Nej, just det.
Men det blev ändå alarmistiskt för henne. Och det var verkligen så här. För mig en liksom väckarklocka.
Ja, det är ett väldigt bra exempel faktiskt på. Där vi vuxna inte uppfattar. Att barnen kan uppleva stress. Nej. Därför att barn är ju så otroligt mycket mera med tidigt idag. Genom alla medier som de kommer i kontakt med. Och barn får ju nyheter och information som de inte förstår till fullo. Och det här tror jag, som du säger också, det är helt rätt. Hon har säkert hört om problem med arbetslösheten och hur många som är arbetslösa. Och,
absolut.
Och kanske om familjer som måste flytta från lägenheten och... Så att, och hon är 9. Och jag menar, en 9-åring idag är ju väldigt, ja, är ju väldigt medveten men också väldigt känslig. Det är ju känslig ålder. Så att det är inte så konstigt. Och då är det ju bra om man säger att sätta sig ner och sa, vet du, nu ska vi prata om det här. Och så ska du få veta att det är jättejobbigt för de som är arbetslösa. Så att hon blir bekräftad.
Just
att hennes oro är...
Jag förstår.
Riktig.
Men betyder det här att som allt annat går ner i åldrarna så även upplysning och kunskap?
Ja, kruxet är att ju yngre de blir då, som tar del av saker, så förstår de det ju inte. Utan Nej. Det kan bli hot. För att jag kommer ihåg, det kan jag relatera jag då. Det var ju länge sedan jag var en liten flicka. Men jag kommer ihåg vad rädd jag var för kriget. Mm. Jag hade ju aldrig upplevt något krig. Men alla pratade ju om kriget.
Mm.
Och kriget som kunde komma tillbaka och så. Så att, och det är samma sak för barn. Det var ju en undersökning när de här planen flög in i World Trade Center. Rädda Barnen gjorde en undersökning. För det visade sig då att jättemånga barn trodde att det var många flygplan som flög in i många hus. Och då kan du flyga in i vårt hus också.
Mm.
Därför att det gick så runt på tv. Så det är väl en bra rekommendation kanske att inte... Alltså som vuxen vill man naturligtvis ta del av nyheterna. Men att ändå bespara barnen allt för mycket katastrofnyheter.
Vi hade en diskussion där jag och en av mina kompisar. Hon har en pojke som har kunnat läsa väldigt länge. Han har börjat läsa tidigt och läst väldigt bra. Och jag och min äldsta tjej, hon läser inte lika bra och inte lika snabbt. Och inte läst lika tidigt. Och då var det någon sådär, jag kommer inte ihåg vilken händelse det var nu. Jo, jag tror att det var den här Ariana Grande-konserten i Manchester. Mm. Där det var ett bombdåd liksom.
Mm.
Och min äldsta dotter älskar Ariana Grande. Och vi hade varit på den konserten här i Stockholm 2 veckor tidigare. Så att jag blev ganska så här, åh herregud. Ja. Och jag har också slagit ganska mycket med mig själv. Så här, är hon för liten för att gå på så stor konsert och kommer hon att orka? Så där. Men så sa vi ändå att, nej men fasken, vi går liksom. Och så går vi hem när du är trött. Så här, det blir kul. Och så gjorde vi det. Och då så pratade jag med min kompis och så jag vet inte om hon frågade mig så här, hur har ni resonerat kring det här med Ariana Grande-konserten?
Mm.
Och då sa jag så här, Malva, hon har ingen koll på det, hon vet inte om den. För att liksom, hon snappar inte läsmässigt själv upp det.
Nej.
Och då hade de inte, tror jag, tittat på Lilla Aktuellt i skolan just den veckan. Alltså det fanns någonting som, så här, omständigheter, liksom slumpen egentligen som gjorde att hon inte visste om det. Var på min vän då och säger så här, herregud, det här, liksom, här ligger ju morgontidningen framme.
Mm.
Och då har det andra barnet naturligtvis läst om det här.
Mm.
Så att jag tänker att det liksom också är så här, man har också olika förutsättningar att så här, prata om det. Hur mycket snappar de upp och vad har de, ja men de går förbi någonting eller de liksom, alltså man, det är många, lite som du var inne på tidigare, mitt andra exempel, att det är svårt också att veta vad det är de snappar upp. För flödet är så himla stort idag. Nu är det inte rapport 1930 liksom.
Nej,
där man kan komma hela tiden. Ja, precis, när som helst.
Ja. Men där är ju bra också om man har samtalsstunder eller jag får säga, när man vet, ja, man kan ju, barn tycker ju om egentligen att få prata.
Mm.
Och om man lite sitter och liksom man kan prata om vad är det som du tänker på nu och vad har hänt den här veckan och så där, och då har man ju chans att lägga till rätta sådana här saker som förälder. För vi kan ju inte skydda dem heller. Vi kan ju inte heller låtsas att saker inte händer.
Nej, för det blir väl konsekvensen om man bara stänger ner allting som finns.
Nej, det går ju inte. Utan det är väl
och
mer att...
Och hörselkåper när man går till förskolan och sånt.
Nej, självklart inte. Utan det är ju mer att man är lite medveten om att kanske inte tvn behöver stå på hela dagen när det har hänt en sånt. Utan man tittar när det är nyheter då kanske. Eller så att barnen inte får hela...
Ja, så man behöver inte, såklart inte mata dem
med
detta.
Nej.
Men man kan ändå konstatera att alla sådana här saker som påverkar barns stressnivå är bra att ta tag i och prata om.
Absolut.
Alltså oavsett vad det nu handlar om.
Ja.
Jag tänker att vi måste också komma in lite på så här, hur gör vi åt det? Du har sagt nu flera gånger vilket jag tycker är svinbra. Att det är små justeringar som liksom ändå kan göra stor skillnad.
Mm.
Om du får ge några exempel på liksom, vad är bra justeringar, vad är viktiga justeringar?
Jag tänker att man kan börja titta över barns almanackor. Hur de ser ut, så att säga. Hur mycket har de utanpå förskolan och skolan? Och hur upplever de det till exempel? Och hur är situationen när man ska dit? Kanske behöver man rensa.
Mm.
Barn vill väldigt mycket. Men barn har ju tid på sig också. De ska ju få testa, tycker jag, när man är barn. Att man kanske en termin tycker det är kul att gå på fotboll. Och så vill man testa något annat en annan termin. Men man kanske inte kan göra allting samtidigt.
Jag menar klättring, måndag, onsdag, fotboll, tisdag.
Och det där, alltså, även om det är jätteroligt, så skapar det stress. Och det blir liksom en, vad ska man säga, kroppen är ju på högvarv hela tiden. Så där kan man, jag brukar försöka tänka så här, att man har en våg med 2 vågskålar.
Mm.
Och så kan man i den ena skålen lägga sånt då som man tror skapar stress. Och då får man ju rannsaka sig, för att då kan det vara även trevliga saker som hamnar i stressskålen. Och det behöver inte vara fel. Jag menar, vi får ju lov att uppleva lite stress, för det är också stimulerande och driver oss framåt och så. Så det är bra. Men om det är för mycket där, ja, då väger det ju inte jämnt. Mm. Och då kan man tänka, antingen måste jag plocka bort något där, eller också måste jag lägga till här. Att jag måste kanske ha en helg som är helt avslappad.
Men det betyder ju att stress är naturligt, men det ska inte vara för mycket.
Ja, så kan man ju säga. För att om du, alltså det är lite roligt, om du har för lite att göra, då kan du uppleva jättestark stress. Mm. Därför då får inte hjärnan den stimulans som den vill ha.
Nej,
och det kan bli en väldig stressfaktor. Så att det är en balansen som man försöker eftersträva.
För ibland när man pratar om stress så finns ju en automatisk tolkning av det, att det är negativt. Mm.
Ja, just det. Och det är inte det. Alltså Nej. Det är bara stress i en reaktion i kroppen.
Mm.
Och det blir negativt när det blir för mycket och det påverkar oss negativt.
Mm.
Men stress i sig är ju inte det.
Nej, precis.
Jag menar, att komma hit kan man säga till er då. Jag hade aldrig träffat er, och var ligger Hälsingegatan 49 och så.
Mm.
Alltså det är inget jättestresspåslag för mig att komma hit. Men det är lite mer än om jag bara går ut i mitt eget kök och ska sätta mig och skriva.
Mm.
Så att, och det är ju stimulerande.
Ja, det är klart.
Och det påverkar mig på ett positivt sätt. Och så är det för barnen med. Mm. De ska gå iväg på någonting och de är lite pirriga. Och... Mm.
Jag läste någon artikel. Jag vet inte vilken det var, så ni får väl ta det här utifrån ett källkritiskt perspektiv med en nypa salt.
Mm.
Men jag läste att mängden av fall av barn som går in i väggen ökar.
Ja.
Finns det någon bärighet på den?
Jag tror att det finns bärighet på det. Det fanns, och det har man faktiskt pratat om ganska länge, så det är inget alldeles nytt. Att man säger att även utbrändhet kan drabba barn. Och det är ju när man inte har sett de här olika och förstått signalerna som barnen har skickat då. Då kan det bli så att barnet är totalt dränerat på energi och går in i väggen. Och det är ett allvarligt tillstånd.
Mm.
Därför utifrån det tillståndet så kommer också tankar upp att man inte vill leva och inte klarar livet och så. Så att då har det gått väldigt långt.
Mm.
Men det existerar.
Jag tänker att jag vill komma tillbaka till den frågan. Jag vill bara att vi ska göra klart för mitt protokoll här.
Just det.
Jag är nämligen ordningsman.
Okay.
Och summerar på slutet. Bara några så här fler, för jag har också skrivit upp utmattningar. Så vi ska tillbaka dit. Men vad mer ska vi göra? Liksom?
Ja.
Nu pratar vi om så här barnens kalendrar, vi pratar om balansen.
Mm. Om man tänker på det här oxytocinet, hur kan vi höja det? För det är ju bra då för oss. Man kan säga långa sköna måltider, om nu barna tycker det är mysigt att sitta med och äta.
Mm.
Alltså att man ger sig tid och så. Bada, varma härliga bad eller skumbad eller så. Massage om de tycker om det. Och om ni tycker om det kan man låta barnen massera sig. Det är ju helt underbart. Sitta och läsa, jag menar det här kvällssagorna, eller om man nu myser och pyser i soffan. Alltså allt sånt där som man egentligen som vuxen själv känner.
Men det låter ju väldigt härligt när jag lyssnar på dig och beskriver lösningarna.
Ja, och sen en annan grej som bränner mycket stresshormoner, det är att vara ute i naturen.
Mm.
Ut och jogga och klättra och liksom över stock och sten. Det är ju väldigt bra. För då får man ju jobba med hela kroppen. Och det har man sett barn som går på ur- och skurförskolor då.
Mm.
De har ofta lägre nivåer utav stress. Därför att de är ute så mycket och rör sig på ett sånt sätt. Så att den typ av aktivitet är ju jättebra.
Just det.
Baka är ju också en väldigt bra aktivitet, att hålla på med varm deg och knåda och så.
Mm.
Så att egentligen försöka tänka efter vad man själv tycker är skönt och så sätta barnperspektivet på det.
Just.
Och sen, alltså det barn också älskar, även om det inte är riktigt barnvänligt, det är ju att vara med och göra någonting som föräldern tycker är roligt.
Mm.
Jag var förra helgen med en 4-åring och en 6-åring på ett korsbäcks. Och allting gick ju över huvudet egentligen på barnen. Men pappan i fråga var med och spelade i orkestern. Och jag var beredd på att vi skulle gå därifrån efter ett tag. Därför att det var ju svårt
stimmigt
för barnen.
Mm.
Ja, stimmigt. Och sen förstod de ju inte, det handlar om Karl den 12, jag menar, när han var barn eller när han var ung. Men alltså, de satt hela tiden, sen satt de ju inte still, jag menar, de stod på stolen, de satt på stolen, och men de ville inte gå därifrån. Så att, och sen var de jätte, efteråt när vi frågade dem, så här, jätteroligt. Och egentligen tänkte jag så här, kan inte de tyckt varit så skoj? Men det var ju roligt, pappa var där och vi var där och tyckte att det var skojigt. Och då hade de alltså en vuxen upplevelse med oss.
Ja, jag förstår. Men det betyder ju att vi på något vis gärna så här, under korta perioder glömmer bort att barn också är människor, fast små.
Just det.
På något vis.
Jag tänker också, där vi började var ju ändå så här, vuxnas stress som påverkar barn. Vad skulle du säga är viktigast att som vuxen tänka på för att inte så att säga föra över stress på sina barn, eller för att lugna sig själv liksom?
Ja, just det. Det finns ju små knep man kan ta till. För en sån där period som brukar vara jättestressig, det är när man hämtar dem på förskolan och så ska man fixa maten när man kommer hem. Och då kanske man sätter dem framför tvn och så blir de osams och så. Det kan vara ett bra knep om de inte är för vrålhungriga, att man viker en stund innan man sätter igång med maten. Så att man gör någonting, sätter sig ner och läser något eller spelar ett spel eller gör någonting sånt. Och sen går man på maten. Därför att då har man liksom fått ner dem och de har börjat knyta an till att de är hemma. För det är jobbigt för barn att lämna förskolan och så komma hem. Lika jobbigt som det är att gå från hemmet och till förskolan. Så de lämnar ju anknytningen med pedagogerna för att sen knyta an till föräldrarna igen. Och vice versa. Så att ge den stunden så att det inte blir kaos det första som händer när man kommer hem. Och då känner man sig bättre som förälder genast. Man kan ha en bra... Och annars kan man väl tänka så här, att bara genom att jag som förälder är uppmärksam på frågan och faktiskt läser av mitt barn och försöker att hitta, så tycker jag att man kan börja känna sig lugnare faktiskt. För att barn är ju ändå tåligare än vad vi tror. Och har man en bra relation till sina ungar och de känner sig trygga, alltså då tål de en hel del. Så de bryter inte ihop och faller samman. Utan svårigheten är ju om barnet upplever att de vuxna inte förstår. Alltså att man inte får gehör eller. Och därför tror jag det är bra att man också säger att jag ser att du är, att du, man kanske inte använder ordet stressad, men jag ser att du liksom ser ut på ett visst sätt här. Att ska vi göra det här en stund tillsammans? Så. Och då blir barnet genast trygg, för de ser, den vuxne ser det här behovet som jag har. Och hjälper mig. Och sen blir det bra. Sen kan hon gå och laga mat och göra, för då har jag kommit. Så att jag tror man ska inte se så dramatiskt på det som vuxen. Alltså konsekvenserna kan bli dramatiska om man inte gör något.
Ja, just det.
Men blir man medveten, då gör man något. Utan att man ens kanske tänker på att nu gör jag en stresslösande aktivitet.
Just det.
Det är, innan du går in på dina tre punkter.
Nej, men jag tänker, vi måste utmattningen. We gotta go back till utmattningen.
Okay.
Utifrån, jag hade ett lite annat perspektiv på den frågan också. För det är ju ändå någon slags, eller jag tänker att vi lite slarvigt kan definiera utmattningssymptom eller utmattningsdepression som någon slags ny folksjukdom. Alltså det är oerhört vanligt, liksom. Det drabbar numera både män och kvinnor. Och som Fredrik var inne på, det också drabbar barn. Liksom. Hur, om du får resonera lite kring liksom konsekvenser för barn med utmattade föräldrar, konsekvenser av liksom att utmattning ändå är en, ja, men en, som sagt, en stor del av sjukskrivningstalen nu för tiden. Hur tänker du då med din kunskap om stress?
Jag tänker så här, att det är bra om man inventerar vilka andra människor, vuxna, man har omkring sig. Finns det mormor och morfar och farmor och farfar eller någon syskon, eller alltså finns det någon så här som också kan hjälpa till och avlösa lite? Att man, eftersom livet ser ut som det gör, både för att hindra sig själv från att gå in i väggen och kunna få lite återhämtning, och därför att det är ju så här att om det kommer in en ny människa då, en mor eller farförälder till exempel, med ny kraft och som inte vill något hellre kanske än att vara med barnet och har all tid i världen då, när man är med barn. Annars har ju pensionärer ingen tid idag. Men då när man är med barn, de har ingen tid. Men när man är med barn, då har man ju det. Därför att då är det just det viktigaste. Och där tror jag att barn kan tanka jättebra. Så de måste inte tanka allt från föräldrarna.
Ja, just det. Mm.
Utan de kan tanka också från andra.
Just det. Men det är intressant. Mm. Mina föräldrar är pensionärer.
Ja.
Och de säger att de har aldrig haft så lite tid.
Nej, precis.
Vilket ju förefaller egendomligt.
Ja, just det. Exakt. Vänta tills du själv är pensionär, Fredrik. Du bara, jag kan aldrig podda.
Okej,
okay, vi kommer vara de mest upptagna pensionärerna in life. Ja.
Vi är färdiga med utmattningen.
Om du inte har något annat tillägg där. Jag tänker att det skulle kunna vara ett egen podd.
Mm.
Ja,
det jag skulle vilja tillägga det är att det är ju inte så vanligt, menar jag, att, bara, att det går så långt. Därför att föräldrar är lyhörda.
Mm.
Det är ju i så fall, ja, det finns ju föräldrar som naturligtvis inte är det också av olika skäl. Eller att en förälder själv mår så dåligt så man orkar inte se kanske eller förstå de tecknen. Men annars är det inte så här att man måste gå omkring till vardags och vara rädd att barnet ska gå in i väggen.
Nej.
Utan de bra. Här signalerna kommer och de får man reagera på.
Det är bra.
Nu känner jag mig, nu känner jag mig färdig för sammanfattning.
Ja.
Jag tänker, vi har några så hållpunkter med oss in. Det ett är barn är olika. Det kan ju inte nog understrykas faktiskt. Alltså barn blir stressade av olika saker. De har olika svårt med många eller få relationer. De har olika svårt med liksom många intryck. Man måste vara obs på sitt eget barn.
Yes.
Och det tänker jag är fint att vi får säga i den här podden, eftersom vi ändå har varit ute efter att inte ha några pekpinnar.
Mm.
Vi har lyckats sådär. Läs, jag har lyckats sådär. Men att det är ju faktiskt ett skitbra tips för att faktiskt plocka ner det här i sin egen vardag.
Bra.
Hur påverkas mitt barn och vad går den igång på?
Två.
Jag tänker att ändå nämna signaler att vara lite obs på kring barn som ändrar beteende. Om man har liksom fysiska symptom, svårt, lätt sova, ont i magen, ont i huvudet och så. Alltså att ändå ha lite sådär, inte som, inte går runt och oroa sig för att man ska få stressade eller utmattade barn, men att ändå sådär, ja, men stämma av med sig själv ibland. Hur är mitt barn? Verkar det må bra? Och som jag tänker att man gör som förälder automatiskt hela tiden, så det jag tänker att det är ett jävligt dåligt råd.
Det är ett väldigt liksom. Bra råd men att vara ändå observant sådär, på sin barns signaler.
Det är så. Så tänker jag. Och nummer tre. Det måste ju vara det som du har kommit tillbaka till flera gånger, Ylva. Det här att små förändringar kan ge stor skillnad.
Mm.
Och det tänker jag också är någonting vi har lärt oss i många andra poddar. Att det är så här, ni behöver inte lyssna på den här podden och få ångest. Och tänka att ni är otillräckliga och det kommer aldrig gå och sådär. Mm. Utan att med ganska små medel, när ni får syn på beteenden, så jobba med dem liksom.
Mm.
Som sagt, ni kan bara spola tillbaka så får ni listan. Men just sådana enkla saker som att, ja, men ta ett bad tillsammans, läs tillsammans, låt barnet sitta i knät när ni kollar på tv, ta en stund innan middagen, spela ett spel. Alltså det är ju egentligen ganska enkla grejer som kan ju kännas helt övermäktiga i den stressiga vardagen. Men som sagt, jag tänker såhär, när man har lyckats en eller två eller tre gånger så kommer det ju kännas görbart. Liksom.
Mm.
Jag tänker att det är lite som en träning. Man tycker det är asjobbigt att gå till gymmet. Men när man har gjort det ett tag så är det ändå fortfarande asjobbigt, men också lite gött. Och då får man någon slags payoff i det.
Mm.
Och så fortsätter man.
Det är bra.
Helt enkelt.
Mm. Och den sista.
Nej, det var tre.
Nej, men jag tar en.
Får du en idag?
Ja.
Ja, varsågod Fredrik. Vilken är den sista punkten?
Den sista punkten är, kom ihåg att barn inte är barn utan vuxna, men bara lite mindre.
Mm. Precis, det tycker jag var utmärkt.
Mm.
Gud, ja, vad intressant det var. Mm. Jag känner mig inte alls rädd nu faktiskt.
Nej, vad härligt.
Jag känner att vi, som vanligt så blev det ju bra.
Ja.
Ja. Och vi behöver inte gå hem och slå på oss själva, utan bara gå hem och hänga lite mer med ungarna i knät.
Och inte vara rädda för att barnet kommer gå in i väggen.
Exakt.
Om man är bara observant.
Precis. Skönt.
Mm. Härligt.
Ja,
tack så mycket för att du kom.
Tack själva. Och lycka till.
Tack snälla. Vi hörs.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.